Då så. Då är vi tillbaks igen även denna vecka med vår nya säsong, avsnitt 2.
Jajamensan.
Hur känns det då?
Ja, det är fantastiskt att vara igång nu och ha hittat lite flow.
Ja, verkligen. Jag sänker lite här. Vi har ju satt igång Red Hot Chili Peppers som vi konstaterade att det var ju prime time.
Ja, jag försökte sätta på Tallest Man on Earth och fick jag höra att det var en jävla skitlåt. Som vanligt så Jeppe ändrar ju sin musiksmak. Han hyllar saker och sen så har det blivit ute. Så nej, det kan man inte lyssna på längre.
Nej, tvärtom. Det blir inne och då backar jag.
Ja. Idag har vi med oss en gäst som vi ska presentera snart också.
Ja, det har vi.
Det ska bli spännande.
Ja, verkligen. Och det är ett ämne som vi ska prata om som vi aldrig har pratat om i podden riktigt.
Nej.
Nämnt någon gång har vi gjort, men...
Så det ska bli jättespännande och få bjuda in henne alldeles snart.
Ja, det ska det bli. Och nu glömde vi bort den här refrängen och det som vi planerade att det ska vi höja och då ska vi vara tysta och allt det där.
Ja, men du klarar ju inte att sitta vid spakarna.
Nej. Men vi kan väl bara lyssna lite och stilla oss en stund och fundera på varför vi sitter här då.
Absolut.
Ja. Fan vad tråkigt det blev. Jag vill prata. Jag vill släppa in gästen istället. Emily sitter mitt emot mig och Danne också för den delen. Men jag tänker att du får presentera dig själv. Välkommen till Två fyllon och en sanning.
Tack så jättemycket.
Varsågod.
Ja, Emily Sterling-Nuclear heter jag. Ja. 32 år gammal.
Spännande. Vad är det, höll jag på att säga. Jag hittade ju ett mejl. Det är ju sanningen.
Ja.
Som är skitgammalt som handlar om det här. Och vi har missat det. För det öser in mejl ibland. Och då försvinner vissa i... Ja, så är det bara. Och jag blir så jäkla glad när jag hittar det. För att vi har, kan man säga, letat efter någon som dig faktiskt. Som vi kan prata med. Jag vet inte, jag tycker... Det är bättre du presenterar. Vad är det vi ska prata om idag?
Vi ska prata om matmissbruk.
Precis. Och det vi pratade lite innan också, Danne och Emily och jag, att det är ju ett ämne vi aldrig har pratat om ingående i podden.
Nej.
Och det skiljer sig lite mellan vissa missbruk. Och framförallt i det här då. Alltså för dig och mig, Danne, så brukar man säga att det är nolltolerans som gäller. Vi har en allergi när vi sätter igång och dricker alkohol som gör att vi inte kan sluta riktigt som vi hade tänkt oss. Men mat, det skiljer sig lite. Man måste äta för att överleva.
Ja, så är det.
Ja. Mm. Så det går bara sluta.
Och jag brukar ju alltid stanna så. Jag har ju träffat på en hel del som har jobbat med matberoende. Och det är ju på ett sätt mycket tuffare resa att göra, just att jag ska lära mig att hantera någonting. Det är ungefär, jag gjorde ju jämt därför med alkoholen, skulle försöka hantera alkoholen och jag lyckades ju aldrig. Det var ju mycket enklare att välja nolltolerans. Liksom. Nu, enkelt var det ju inte.
Nej,
men det är enklare att allt eller inget. Liksom, så. Nu var det inget. Det var det som var lösningen för mig.
Ja, precis.
Men det är ju också, tycker jag, nästan det enda som skiljer ett matberoende och ett alkoholberoende eller ett spelberoende eller ett sexberoende eller alltså sådär i min värld. Sen skiljer sig detaljer, alltså hur man missbrukar, alltså ritualer kring, alltså detaljer skiljer ju en del och det ska du få komma in på, tänker jag. Men det är ju lätt att du nämnde ju där också, det kan vi också säga, att ja, det var ju något avsnitt där, ja, men det är bara att sluta äta. Det var väl våran kollega som inte är här idag, vi skiljer på honom.
Mm.
Som sa, men det vill bara sluta då. Och det är lätt att säga det. Alltså ät normalt då. Precis som vi fick höra, men drick normalt då för helvete.
Ja,
eller som jag fick höra, men det vill bara träna så går du ner i vikt.
Ja,
träna istället. Ja. Lägg om maten, du vet ju vad du ska göra egentligen. Ja. Men du gör det inte.
Det är ju logiskt, kalorier in, kalorier ut.
Ja, men precis. Men det är inte så lätt.
Nej.
Inte när du är i skiten så att säga. Så är det inte så lätt.
Ja, precis. Nej, men och ja, det förde mig till tanken. Jag har en gammal chef som resonerade ungefär likadant sådär. Det är väl bara sluta. Är du dum i huvudet eller? Det är ju klart att det går åt helvete om du dricker så mycket.
Ja.
Drick inte så mycket bara. Ja, men det här klassiska, gammeldags skit.
Ta det i kragen. Alltså.
Men det är lätt för dem som inte är insatta i det.
Mm.
Eller som inte har varit i det eller står bredvid en nära som är i det.
Mm.
Så är det väldigt lätt för dem att säga. Det är likadant för folk som har anorexia eller så. Det bara, men det är väl bara att sätta igång och äta. Mm. Nej, det är inte det.
Nej, nej.
Men du, berätta lite grann. Hur var det för dig? Vad var det som... När du reflekterar tillbaka nu, när kan du se när startade din matproblematik? Eller vad kallar du dig själv? Ditt matberoende?
Ja, egentligen. Jag kan inte se det som en ätstörning heller.
Nej.
Jag ser det mer som ett matmissbruk, att jag har missbrukat maten.
Ja.
Det blev liksom mitt missbruk.
Ja.
Jag tryckte i mig. Och jag kunde trycka i mig så jag spydde för att sen kunna äta lite till.
Mm.
Och jag tror i grund och botten att det började rätt tidigt egentligen. Jag har alltid varit en liten godisrotta. Alltid tyckt om söta grejer. Men då tränade jag när jag var liten. Mm. Eller yngre. Jag spelade fotboll och jag spelade pingis. Och det var väl min räddning då för att inte vikten skenade iväg. Och för att jag höll mig på banan. Och då bodde jag dessutom hemma. Så mamma och pappa hade ju lite mer koll på vad jag stoppade i mig och så. De kunde ju styra maten lite och de har alltid varit jättenoga med husmanskost och det ska vara grönsaker och läggat på mig så.
Den klassiska tallriksmodellen.
Ja, men lite så. Mm. Och sen så flyttade jag hemifrån och jag har väl alltid varit, jag kan inte säga att jag har varit smal när jag var liten heller. Men det eskalerade väl lite där i tonåren att ja, men jag var inte den smala, snygga tjejen utan jag var den tjocka, roliga tjejen. Och det fortsatte hela tiden och det var väl någonting som jag matade in i mitt huvud och satte sig psykiskt på mig att ja, men jag var den tjocka, roliga. Och då spelade det liksom ingen roll hur mycket jag stoppade i mig för jag hade ju fortfarande att jag var rolig.
Mm.
Men det var ju inte mig killarna valde. De valde liksom att hänga med mig för att jag var kul. Men de valde ju inte mig liksom för att de tyckte om mitt utseende eller för att de blev kära i mig. Utan det var för att jag var rolig.
Mm.
Och det här fortsatte. Och det fortsatte jättemånga år för mig. Och sen så jag hamnade lite fel relationer som påverkade mig rätt mycket psykiskt.
Mm.
Gjorde att jag mådde väldigt dåligt. Som gjorde att i sin tur då att jag började äta. Det var väldigt mycket påtryckningar på mitt utseende av dem. Det var folk jag var tillsammans med och det var folk som jag inte var tillsammans med. Som, men det har alltid varit en, vad ska jag säga, de har alltid påpekat hur jag har sett ut.
Mm.
Och då, det tryckte väl ner mig så pass dåligt psykiskt så att jag började hetsäta istället.
Okay.
Jag tänkte att det var skitsamma, för ingen ville ju ändå ha mig av kärlek utan de tyckte ju bara att jag var rolig och det var det de såg hos mig. Och då mådde jag väl så pass dåligt så jag bara åt och åt och åt. Och gick och spydde och gick åt igen.
Men bara paus där. Jag bara, för nu, du berättar ju samtidigt här om två ganska ytterligheter ju.
Mm.
En insida där du beskriver att du mådde skit.
Mm.
Alltså, men du var den roliga.
Mm.
Hur gick den bilden ihop liksom i dig själv?
Ja, men den gick väl inte ihop för mig själv. Det var väl det som var problemet också. Det gick jättebra att ha det skenet utåt.
Mm.
För då behövde jag bara vara den roliga Emily några timmar under tiden jag umgicks med folk eller när jag gick i skolan. Och sen behövde jag inte vara den roliga när jag väl var hemma själv. Mm. Eller när jag var i min trygga vrå. Liksom.
Mm.
Utan då tog jag till maten istället som gav mig lugnet.
Skulle man kunna säga att humorn blev en slags flyktväg?
Absolut.
Ja.
Gud ja.
Skydda sig bakom helt enkelt, givetvis. Men, för när jag lyssnar så tänker jag ju, jag jämför mig själv med mitt missbruk helt enkelt. Att på något sätt, när du kom hem som du beskriver, då kunde du lägga ifrån dig flyktvägen. Flaskan i mitt fall då.
Mm.
Nej, det är inte helt samma grej. Det är det ju inte. Men alltså...
Jo, men jag tänker att du är inne på rätt spår. Jag känner också igen mig mycket i det här. Att vad vi kallar det, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, att vara två personligheter, det tycker jag är klockrent det du beskriver.
Mm.
Att jag tar på min mask och så går jag ut. Och när de frågar hur läget, ja men det är bra.
Mm.
Allting, och sen så drar man ett skämt. Och...
Ja, och sen var jag räddad från det där liksom, just då, där och då. Ja, men att känna att jag hade en fasad utåt. Jag kan sitta och kolla tillbaka på bilder från förut, hur jag såg ut förut. Och känna att, ja men, ja, alltså någonstans där så mår jag inte bra. Men jag ser glad ut på bilderna.
Mm.
När någon tog fram en kamera så var det inte, ja men jag kände mig inte bekväm när de tog fram kameran. Men jag klistrade på det där leendet och frågade någon mig ute på stan. Ja men hej Emil, hur mår du? Ja men jag mår jättebra. För jag vill inte stå där och berätta. Nej men du vet, jag sitter och trycker i mig en hel chipspåse.
Mm.
Varje dag. Jag kör runt McDonald's för att jag vet att jag kan äta det. Och, ja, men jag står inte där och berättar hur jag mår egentligen.
Nej. Alltså, det är så jävla spännande detta. Eller för det är så mycket igenkänning. Och sen som jag säger, det är också en skillnad i det som man inte riktigt är van vid. Eller känner jag.
Ja, men det var ju därför jag skickade mejlet också. För det var något avsnitt där ni frågade om ja, men, att man skulle höra av sig.
Mm.
Och då skickade jag mejlet. Men som sagt, nu är det några år sedan jag skickade det.
Mm.
Men jag kände att jag har förståelse för er situation som ni har varit i. För jag kände igen mig i er, men ändå inte. Så jag förstår hur du menar att det är svårt att förklara den.
Mm.
Men jag tror att det är lite där. Har man någon gång varit i sånt, som sagt, missbruk, så har man lite förståelse ändå för andra olika sorters missbruk.
Mm. Nej, men jag tror att vi som har avslutat vissa beroenden också lätt kan känna att ja, men det är jätteenkelt att hoppa över till nästa.
Mm.
Alltså jag vet ju, när jag slutade dricka så blev jag helt besatt av att spela ett helt meningslöst spel på datorn.
Biljardspelet.
Ja.
Jag kommer ihåg det.
Alltså jag håller ju på att sabba familjen och relationen jag hade då.
Det är ju typ 18-19 år sedan. Jag kommer ihåg det så jävla väl hur du spelade det biljardskitspelet.
Ja, men det är ju inte konstigt att spela, vad heter det, Farmville eller Fishville.
Nej,
nu var ju det här ett annat. Det var ju det här var ett verkligare spel på ett sätt. För det var ju verkliga människor jag spelade med.
Just det var så online, biljard, snooker.
Ja, exakt. Det. Men du vet, jag kunde ju sitta uppe till 5 på morgonen så hela natten har gått. Och, men allt för att slippa vara med mig själv.
Ja.
Mm.
Och det är väl lite där, tänker jag, om jag får fråga just om själva ätandet då. För det är det vi ska specificera oss på idag.
Mm.
Att, vad hände med dig då när du fick proppa dig jättemätt? Kommer du ihåg den känslan?
Ja, alltså jag kan komma ihåg den känslan hur det kändes precis innan jag började äta. Och hur det kändes när jag var färdigäten så att säga. Mm. Eller ja, färdigäten blev jag ju aldrig ändå. Men när jag hade tryckt i mig allt. Känslan innan är att jag var väldigt misslyckad. Jag kände ju, alltså jag var ju aldrig glad innan jag stoppade i mig. Och det var ju därför jag stoppade i mig.
Mm.
Så jag var alltid jättedeprimerad. Men det där lilla ruset av socker och det.
Mm.
Att det gav sån glädje.
Mm.
Och när jag väl hade tryckt i mig alltihopa. Jag hade gått och spytt och jag tryckte i mig igen. Så var jag ändå glad.
Mm.
Tills ja, men det kom någon era kommentar. Eller att jag, ja men det räckte med att jag såg mig själv i spegeln till sist.
Mm.
Och då fallerade det igen. Och då mådde jag dåligt. Ja, men då började jag äta igen.
Mm.
Så jag satt ju lite ett ekorrhjul liksom.
Verkligen.
Mm.
Alltså det är ju så här, om jag jämför igen då. Det kommer nog bli lite så här idag, känner jag. För jag känner ju igen.
Vi är alkoholister.
Ja, men,
nej, men,
ja, men
jag tror också att det är bra för lyssnare faktiskt. Att prata om likheter istället för olikheter också.
Verkligen.
Mm, absolut.
Nej, men så här, bara en snabb jämförelse med innan, jag säger vi då, drack. Om vi spolar tillbaka en klassisk vecka. Du jobbar måndag till fredag exempelvis, om du har ett sånt jobb. Fredag eftermiddag, då börjar jag må bra igen. Fast jag mått dåligt måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så halva fredagen. Men fredag klockan 2 ungefär, då börjar liksom alla kollegorna snacka om att nu jag ska till bolaget och det efter jobbet och sådär. Då börjar en viss glädje infinna sig i mig som inte har funnits under veckans gång. Ja, men det ska jag också givetvis till bolaget då. Och den lilla stunden, den här fredagen, den är enorm för mig. Alltså det är en kraft i det. Vi brukar prata om andlighet och allt möjligt. Där kan vi snacka om en högre kraft som sätts in i mitt liv helt plötsligt. Det är nästan svävar fram. Hem, kassarna i handen, överlycklig alltså. Nu har jag makten och härligheten. Alltså nu.
Kunde du känna det så när du har, alltså, vad ska man ta, fyllt kylskåpet eller kommer hem med godis eller mat?
Ja, jag kan säga att det är lyckoruset när jag hade fyllt kylskåpet eller fyllt skafferiet. Ja. Jag vet, alltså, och det är så här, jag har de bilderna kvar på min telefon för jag kan inte riktigt ta bort dem för jag tänker hur dum i huvudet var jag egentligen.
Ja, det är... oh, vad kul, kan inte vi få lägga ut ett sånt på våra sociala medier?
Jo, jag ska kolla min telefon sen. Ja, för jag tror till och med att jag har kvar en sån bild av lyckoruset när jag har lagt, alltså när jag har fyllt hela kylskåpet och jag har fyllt skafferiet och bara känner så här, jag vet precis vad som väntar mig. Det är duschen och sen är det bara smacka i sig.
Och om jag får vara lite så här, de kallar ju mig sanningen i podden. För att jag jobbar med det, gör ju du också, Jeppe. Ja. Men om man nu tittar på den signalsubstansen som vi egentligen pratar om, som är dopamin.
Ja.
Som jag trodde länge att det är det här som ger mig belöningen. Men det är ju förväntan på belöningen som egentligen är dopamin då ju. Så att dopaminruset är alltid som störst precis innan jag ska få belöningen.
Precis.
Och det är ju inte, det är inte många som tänker på det.
Nej.
Men man känner sig nästan mest rus innan.
Ja, men sen, det är det här liksom pirret och bara, alltså den, man vet vad som kommer men du tänker inte på konsekvensen sen när du väl har gjort det liksom.
Nej, precis.
Men det ruset innan är så,
äntligen ska jag få vara glad igen eller må bra igen. Eller,
ja, alltså, men precis.
Ja.
Eller bara få slippa den här skiten som jag...
Ja, men slippa fasaden med. Ja. Slippa hålla den uppe för alla andra man möter. Mm.
Och jag tänker ofta så här, eller jag är glad att vi tog upp just den här lilla stunden med glädje i ruset där och innan. För att det är faktiskt rätt sällan vi pratar om det. Och jag tänker ofta på den grejen just när jag kanske ska förklara för någon begreppet andlighet eller en högre kraft och där. Om jag går till mig själv, aldrig att jag skulle tro på Gud för många år sedan. Idag har jag en egen uppfattning om vad Gud skulle kunna innebära. Men alltså, då trodde jag definitivt inte på någon Gud eller så här, fan vilket trams. När jag i själva verket egentligen praktiserade det i mitt missbruk hela tiden. En kraft starkare än mig själv, alltså den tog mig upp helt plötsligt. Då fick jag kraft och glädje och styrka och mod och allt möjligt. Sen försvann den när drogen var slut. Om vi kallar mat eller sex eller alkohol för drogen. Men alltså, ja. Det är kraft i det.
Ja, det är det verkligen.
Men jag tänkte så här, vi ska inte fastna i det egentligen. Utan vi såg ett inlägg som du har gjort.
Ja.
Vi har snokat också lite.
Vi har snokat lite, ja. Det är helt okej.
Ja, men jag blev jättenyfiken på det inlägget. Danne har lättare att plocka fram det, tror jag.
Vill du läsa upp det själv där du skrev? Jag tror att du kanske vet vilket jag menar.
Nej,
eller?
Det är... Åh gud, jag lägger upp så mycket. Så jag...
Men för oss var det skithäftigt att läsa och det fanns en twist på slutet som gjorde det ännu mer spännande.
Oj, jag bara, vad fan?
Ja.
Och där kanske kan... Ja, det jag gillade med det var att det är känslosamt, men samtidigt så är det en twist som jag kunde känna, men det här är ju så sant. Du sätter någonting på pricken.
Verkligen.
Och därför tänkte jag att, vill du läsa upp det?
Jag vet inte ens vad det är för inlägg. Nej. Men,
ja, men visa inlägget, får vi se.
Ja.
Det hände ju något med dig när du satt och läste skärmen.
Ja, men alltså, det är nästan så att tårarna kommer, kan jag säga.
Jag fattar det.
För att det här är så jävla jobbigt, rent ut sagt. Det har alltid varit sånt tjafs om min vikt. Ja, och det har varit så jobbigt. Och det är fortfarande en hets om min vikt. Jag har fortfarande inte gått ner tillräckligt enligt folk. Så ja, Det...
Men känns det okej okay, eller annars så skippar
ja, vi
det?
Ja.
Och... Jag kan ju säga så här, jag väljer att inte läsa det för att jag är ju också likadan. Jag blev berörd när jag läste det där. Så tänkte att men det blir bättre om du läser det själv.
Absolut. Fan vad jag kan sakna den här tjejen. Hon var glad, sprallig, rolig och hon älskade allt och alla. Hon var den där tjejen som bjöd på sig själv. Hon fick ju alltid höra att eftersom att hon inte hade utseendet med sig så var hon i alla fall jävligt rolig och det skulle hon ta tillvara på och vara glad för. Hon drev ofta med sig själv och om sig själv och om hennes utseende, för det var just det som alla påpekade. Tjockleken på henne och hennes bulliga kinder och hennes tjocka och stora rumpa. Jag minns en gång när hon var på fest och en kille kramade om henne och sa: "Du är som en cheeseburgare med extra mycket både cheese och kött." Eller när killen på hennes 18-årsdag sa: "Du Emily, du kommer bli svinsnygg om du gick ner typ 20-30 kilo. Testa det." Eller ja, kanske var det de där tjejerna som hon minns allra mest som kallade henne för fetto, äcklig och sladdrig och som dessutom gjorde ett Lunastorm-konto om henne som kanske gjorde att hon alltid trodde på allt det där. Men någonstans så sken ändå hennes glädje till livet igenom. Hon kämpade sig fram med armbågarna och hon tog tag i sin kropp ordentligt. Men det är nog inte först nu som hon förstått att glädjen och allt det där det sitter inte är några kilon. Och det sitter inte på hennes röv heller för den delen. För hennes glädje, den sitter i hennes själ. Jag saknar henne otroligt mycket, för den där glädjen, den har hon tappat på vägen emot att hon gick ner i vikt och livet kom i kapp.
Det där är otroligt. Alltså jag... Ja... Det finns så mycket frågor också som väcks i detta. Som man undrar om, och vad menar du där och vad menar du där? Men det mesta känner man rakt in i själen liksom. Och jag känner igen mig.
Ja, det, alltså det, jag trodde väl kanske också personligen att mitt liv skulle se lite annorlunda ut än vad det blev också när jag gick ner alla kilon. Jag kan ju säga att jag vägde 174 kilo också från början, när jag var som störst. Och jag trodde att ja, men jag kommer nog bli lite gladare. Jag kommer må bättre, folk kommer inte hetsa mig. Jag får bukt med matproblemet, med matmissbruket som jag har. Jag kommer liksom känna den där glädjen hela tiden. Men det var liksom folk som gick fram till mig på Maxi och bara: "Ska du inte gå ner lite till?" Och mina föräldrar har varit jätterädda att jag ska få matmissbruket åt andra hållet istället. Att jag ska skita i maten, bokstavligt talat, helt. För att jag slutade äta.
Ja, du gjorde det då?
Ja. Jag slutade äta. Jag levde typ på blomkål. Och levde på lite sallad. Och stoppade i mig kanske lite av någonting. För att jag kände att nej, men nu, det är fortfarande inte tillräckligt bra.
Och för de som inte hänger med riktigt då med operationen, så är det en sån gastric bypass.
Ja, bra. Precis. Jag gjorde den 2016.
Ja.
Och dessutom vet jag, du förklarade innan då. Så kommer kommentaren uppe på det då som du nyss berättade. Att du gick den enkla vägen och opererade dig. Alltså, då blir man ju ännu mer uppgiven. Vad fan är det för fel på människor? Alltså,
ja, men det kan vara så här gamla klasskompisars föräldrar som har sett mig på Maxi när man stod där och skulle handla, och så har man sin dotter med sig. Och så kommer de fram och lägger en kommentar. Så bara: "Hörru du, tycker du att det där var smart gjort att ta den enkla vägen? Du kunde ju bara sluta att äta all skit."
Det är sanslöst alltså.
Ja, men och jag har väl allt på, ja, men som jag skrev där, att jag har ju fått armbåga mig fram. Det har varit många saker som jag har behövt att tackla i livet. Och så är det ju för alla. Men just att tackla sig fram när man får kommentarer och man får höra negativa grejer om sitt utseende, eller man får höra negativa grejer när man precis har tagit sig ur en grej. Istället för att man blir lite höjd och bara: "Men fan vad bra Emil att du har tagit tag i det här." Nej, men då blir jag ju nedtryckt igen. För de hur man än vrider och vänder på det, så tar de negativa sakerna mer fokus än vad de positiva tar.
Och skulle du då ha slutat ätit, så hade du till slut varit för smal.
Ja, men då hade du varit fel på det.
Så hon ser ut nu.
Precis.
Och det är det som jag tycker gjorde mig mest berörd med det här du läste, just att ja, men det sätter fingret på att det spelar liksom ingen roll, vikten i sig rent psykiskt då, om vi ska prata, spelar vikten absolut ingen roll.
Nej.
Det är liksom hur du ser dig själv och vilken relation du har till dig själv som är det viktiga.
Ja.
Sen är det såklart att väga 170 kilo är ju förkastligt för den fysiska kroppen.
Ja, alltså
att
du, ja.
Givetvis. Men det är ju ändå det som jag tycker är så viktigt att lyfta fram. Alltså det här jobbet man gör med sig själv istället.
Mm. Ja, gud ja. Ja, men också, det har väl varit så enkelt för folk runt omkring mig som vet att jag är lite hårdhudad på armbågarna och liksom har, men, ja, men jag har liksom armbågat mig fram och säga bara, men Emily, du har så mycket skinn på näsan. Du står ju alltid på dig. Jo, fast alla är vi sårbara på något. Alltså med någon grej. Mm. Alla har en öm punkt. Det är bara att det är inte alltid lätt att hitta den på alla.
Nej, och jag kanske tänker att man ska flagga extra mycket för de människorna som då sägs ha skinn på näsan som får höra det. Så blir det någon form av, man tar på sig den rollen också.
Mm.
För det är sån jag ska vara.
Ja,
jag ska ta det här som ett skämt nu. Mm. Och så kommer människor att fortsätta skämta på ens bekostnad. Fast det kanske aldrig egentligen har varit riktigt roligt.
Nej men så har det ju varit. Just om alltså vikten. Det var ju det när folk påpekade förut. När man, ja, men då när jag var så pass stor som jag var. Att ja, men det var ju det jag gjorde själv, gjorde mig rolig på liksom.
Men vad var det som... vart vändpunkten sådär då? När började du få en annan relation till dig själv?
Ja, men jag fick ju dottern där 2013. Och sen så insåg väl jag, ja, men när hon var 2 så insåg jag att jag orkade liksom inte med att leka med henne. Jag orkade inte gå 200 meter till lekplatsen som vi hade intill oss. Och då kände jag, nej, jag får försöka gå till vårdcentralen och där hoppas jag kan få hjälp med en dietist som kan hjälpa mig att få mig komma på rätt väg med maten. Mm. Och sen så kom jag till läkaren och min läkare tittar på mig och så sitter han och pratar lite och så säger han bara, ja, du vet att jag är ärlig. Ja, absolut, säger jag. Det är bättre att du är helt ärlig mot mig än att du sitter och liksom har krusiduller och klappar mig lite på huvudet. Utan var helt ärlig. Och då säger han att du kommer inte leva många år till om inte du ändrar på dig som det är just nu. Och då kände jag att jag har ett ansvar gentemot mitt barn. Jag har ett ansvar gentemot mig. Jag har ett ansvar gentemot mina föräldrar och mina syskon. Så jag bad honom om att vi får höra om någon vecka för jag behöver få det här att landa för det tog. Men det var viktigt för mig att höra. Så när jag gick hem därifrån så jag malde detta i huvudet, hans ord. Att jag kommer inte få se mitt barn växa upp. Och det är bara jag som kan ändra på det. Det är ingen annan som kan göra det åt mig.
Alltså, tack för att du berättar om just den här scenen. För det blir så tydligt för mig också. För ibland, vi pratade om det här lite grann innan. Ibland kan ett matberoende bli lite spottat på.
Mm.
För att det är lite tyngre att vara alkoholist eller narkoman. Och att det är större konsekvenser. Men du håller på att ta ihjäl dig själv. Bara, hur gammal var du här?
Oj, 2013, vad var jag då? Vad kan jag vara då? 24? Ja, jag fick ju dottern när jag blev 22. Ja, 24 år.
Och håller på att äta ihjäl, alltså så här, ja. Bokstavligt få en dödsdom.
Mm.
Ja, nej men det är precis som Danne säger, det blir ofta liksom... Alkohol och droger är alltid i centrum på något sätt, alltid spotlight på det när vi pratar missbruk, tycker jag. Matmissbruk eller sex och relationer eller spelmissbruk, det kommer lite i andra hand eller, så här, eller i tredje hand.
Ja, men det är lite skymundan.
Ja, och jag menar, alla de jag nyss räknar upp är fullt dödliga de också.
Mm.
Alltså det är kraft i det här.
Mm. Jag tror ju inte dock att jag hade tagit så hårt på mig om inte han hade blandat in mina barn eller mitt dottern då som jag hade då.
Mm. Nej, men han sa ju det som han sa, alltså han är ärlig, det är ju sanningen.
Ja, gud ja.
Han sa ju inte det för att få dig att sluta, utan han sa det bara så här är det.
Ja.
Och ja.
Ja, och sen är det väl lite så att vissa har väl lätt att ta åt sig då, vissa struntar i det. Men det var ju som när man har varit hos läkaren innan, alltså 174 kilo. Ni kan ju tänka er att gå och bära på detta. Mm. Knäna tar stryk, ryggen tar stryk. All hela kroppen tar liksom stryk av det.
Mm.
Och så kom man till läkaren för jag fick ont i ryggen. Så bara, jo men om du går ner några kilo så ska du se att det går mycket lättare. Ja, det är klart att det gör. Mm. Alltså, det är klart att det blir lättare.
Mm.
Men samtidigt så vet inte den läkaren om heller att jag har liksom problem med maten.
Mm.
Vad fick du för hjälp med själva matberoendet? Liksom då?
Ja, men det började med att jag hörde av mig sen till honom och sa det att jag, och det tog inte ens en vecka utan det tog ju bara 2 dagar. Så sa jag att det är inte, alltså jag behöver inte ens fundera på det, att jag ska göra någonting åt det. Utan det jag har behövt de här 2 dagarna är att det ska sjunka in för mig hur allvarligt det här är.
Mm.
Och då, ja men han frågade om jag kunde tänka mig att testa olika, ja men börja gå hos dietist och lägga upp en matplan och testa GI och 5-2-metoden. Jag testade allt kan jag säga.
Mm.
Allt. Ja men jag gick ner 3 kilo och sen gick jag upp 5. Mm. För att jag klarade inte av att leva så under en längre period. Och sen till sist så hörde han av sig till mig och sa att vet du Emil, jag tror att det är så här att det spelar ingen roll hur mycket du kämpar. För nu har du kämpat så pass mycket och du är villig att göra det här. Och jag ser att du försöker så mycket som du bara kan. Men det här kommer ta ännu hårdare på dig psykiskt om inte jag hjälper dig från mitt håll.
Mm.
Lite till. Så då frågade han mig, vad tänker du om jag erbjuder dig en gastric bypass-operation? Mm. Och ansöka om en sån.
Mm.
Och där och då kände jag att nej. Jag ska fan i mig klara det här själv. Mm. Men sen så fick jag landa i det också och insåg att nej, jag kommer inte klara det här själv.
Mm.
Utan jag behöver liksom en liten push på vägen. Och då tog jag beslutet.
Mm. Hur kändes det då när du landade i beslutet?
Ja, men det var väl skönt. Väldigt förväntansfull.
Mm.
Och jag kände att jag har krigat så pass mycket och äntligen så får jag ett hjälpmedel. Mm. För det är så jag ser operationen. Jag fick ett hjälpmedel.
Mm. Vad kul att höra att du ser det som ett hjälpmedel och inte som en lösning. Vi pratade om det lite innan också.
Det är ingen lösning på problemet.
Nej, men som jag sa, jag har träffat många som har gjort en sån här operation som har kommit till mig sen med alkoholproblem.
Mm.
Och att det är risken ju att man ser det som en lösning.
Mm.
Vad skönt, nu löser läkaren problemet.
Ja.
Så kan jag fortsätta med mitt liv.
Mm.
Och sen kan man inte äta på det sättet som innan för man har en mycket mindre matsäck ju.
Ja. Jag har ingen magsäck alls. Den är bortkopplad.
Mm. Ja, du ska få berätta mer om det. Snart så ska jag bara reda ut det här. Och sen så börjar man dricka istället. För att och liksom fortsätta sitt missbruk på ett annat sätt. Och sen så har man då och dragit sig alkoholproblem istället.
Mm.
Men att... Och hur kom du på där då? Att det var ett hjälpmedel och inte en lösning? Var det liksom läkarna eller var det din insikt själv? Eller som insåg att jag behöver jobba med någonting annat också?
Nej, men det var nog jag själv som insåg att det här kommer inte lösa mitt problem. För att det finns ju de som har gjort den här operationen som sen äter upp sig igen.
Mm.
Som då missbrukar chansen de har fått. Mm. Och jag ville inte hamna där. Jag ville aldrig någonsin mer hamna i den situationen. Att jag ska upp de kilorna som jag väl har kämpat mig ner. Och jag såg det mer som att operationen i sig kommer inte göra att jag kommer gå ner i vikt, utan det är jag som måste lägga om min mat, hur jag rör mig, vad jag stoppar i mig och tänka till på allt. Jag måste ändra hela mitt levnadssätt.
Mm.
Och det var ändå där och då var det ändå en skön känsla av att känna att det här gör jag för mitt barns skull.
Mm.
I första hand. Sen gör jag det för min egna skull.
Mm.
Men hade inte hon funnits där och då så tror jag inte att jag hade gjort det.
Mm.
Jag tror många också som känner igen sig i det där att när man väl tar första steget så är det oftast någon annan som bidrar till att man gör det.
Mm.
Den relation man har, sitt barn, sin mamma eller pappa eller sin arbetsgivare. Eller...
Mm. Mm. Ja, och hade inte mamma och pappa legat på mig så pass mycket och berättat hur oroliga de var för mig.
Mm.
Och vi har alltid haft en jättenära relation och har fortfarande supernära relation. Ja, men jag hade nog inte rätt ut allt.
Nej.
Utan deras hjälp och deras pushning.
Mm.
För hur mycket folk än har tryckt ner mig så har de alltid lyft upp mig.
Mm.
jag tänker också på en så här, nu återkommer jag till det här inlägget som du läste upp som är berörande och sådär. Även om då alltså så här, vikten är, spelar egentligen ingen roll. Alltså så länge man håller sig inom en fysisk nivå då,
mm.
som där man ändå är, ligger inom någon form av gräns där man mår bra mm. rent fysiskt. Men psykiskt då? För det är ju liksom det som du berättade i den här texten som är det som avgör.
Mm.
Alltså hur ser jag på mig själv?
Mm.
Hur hanterar du de här människorna idag jämfört med 6 år sedan? Eller 3 år sedan? Eller,
ja, men, min fråga. Nu, ja, men det är väl lite så att jag har det där skinnet på näsan.
Mm.
Och det har väl faktiskt blivit tjockare. Mm. Det skinnet på näsan. Mm. För att jag... ja, men det har varit så mycket skit mot mig. Så jag har, nu har jag nog haft så mycket stöd av min man. Jag har 2 barn till nu. Jag har alltså 3 barn nu. Och jag tänker liksom inte låta dem få se mamma må dåligt för att andra ska påpeka hur jag ser ut.
Men när du kommer hem idag då, från jobbet säg, och sen när du själv hemma går in på badrummet och tittar dig själv i spegeln, vad är det du liksom, vad säger du till dig själv idag och jämfört med då?
Ja, men det har jag, där sitter jag nog fortfarande lite i en rävsax, kan jag känna. Mm. För jag kan fortfarande se den där tjejen i spegeln som vägde 174 kilo.
Mm. Mm.
Jag har fortfarande jättesvårt att se att jag har gått ner alltså mina kilon. Det är jättesvårt att tänka bort dem.
Mm.
Men samtidigt så känner jag, alltså det beror lite på dag från dag till dag också. Mm. Men oftast så känner jag mig stolt över mig själv. Mm. Att jag har gjort det. Mm. Och att jag har tagit mig ur det. För idag har jag inga problem med maten. Mm. Jag kan äta, ja, men jag kan äta normalt så att säga. Mm. Och även under det normala.
Ja. Nu har jag varit tyst jättelänge, kände jag. Jag typ har suttit och lyssnat här nu, men alltså låter skitdumt nu, dum fråga, okunnig fråga så här, men när du säger att du har inget problem med mat längre, är det i en okunnigs tankar så tänker man så här, men hur fan ska jag jämföra om jag går till mig själv? Jag har ju inte en sekunds problem att gå på bolaget idag och kanske handla åt någon, handla med mig hem eller något till helgen. Det bekommer inte mig. Eller så här, ja, men absolut, det kan jag väl göra. Men finns det vissa, om man kan jämföra, är det vissa ställen du inte går till? Restauranger eller McDonald's pratade du om förut, där kunde du svänga förbi. Alltså, äter du det då? Skräpmat rent ut sagt.
Ja, men det gör jag.
Ja,
det gör jag.
Och det funkar liksom.
Alltså, operationsmässigt sett så funkar det ju inte jättebra. För jag mår ju jättedåligt efteråt. Men det är ju för att det är så fet mat.
Mm.
Men jag kan ju inte få i mig en hel meny. Jag får ju inte i mig både pommesen och hamburgaren och läsken liksom. För det blir för mycket.
Ja. För mycket psykiskt eller fysiskt?
För mycket fysiskt.
Ja.
Mm. Och jag kan själv sätta den gränsen att även att jag... Det är lite från dag till dag hur mycket jag kan äta.
Ja.
Vissa dagar kan jag äta mer och vissa dagar kan jag äta mindre. Men jag har fortfarande en spärr.
Ja.
Eller fortfarande, jag har byggt upp en spärr som jag vet att nu räcker det. Även om inte jag kanske känner mättnadskänslan under måltid så slutar jag äta.
Mm.
För jag vet att risken är att jag faller tillbaka.
Det här är så spännande. Det är otroligt. Alltså det...
Ja, men jag vill komma tillbaka till ditt förra svar. Alltså just det här att du känner dig lite mer stolt.
Ja.
Mm.
För det är ju någonstans motsatsen till skam.
Ja.
Om man nu ska slänga sig med det. För jag tänker att det du beskrev innan var ju ett liv fyllt med skam.
Ja, gud ja.
Som du flyttade ifrån.
Ja. Och skam har nog funnits till största delen i mitt liv.
Mm.
Stoltheten har inte alls funnits i lika många år.
Så hur har du några knep sådär? Eller hur gör du för att hålla liksom skammen borta och försöka se dig själv med andra ögon? Har du någon sådär, vad har du gjort?
Men det, där får jag nog ge en eloge till min familj faktiskt. Och till mina närmsta vänner som jag valde. Ja, men alltså det fanns ju vänner som påpekade om hur tjock jag var. Men de har jag ju sorterat bort.
Mm.
Jag prioriterar det som är positivt. Jag prioriterar de som ger mig energi och de som ger mig glädjen. Och de som inte gör det, de stänger jag dörren för. Och försöker prioritera bort. Sen är det ju så, på sociala medier så finns det alltid nättroll som kan sitta bakom en skärm och skriva diverse saker. Men, och de tänker jag att lägger de den energin på mig så får de väl göra det. Jag kan göra inlägg om det och berätta att jag tycker att det är skitdåligt gjort av dem. Och sen hoppas på att de kan se det. Men jag kommer ju aldrig komma åt dem så. Sätt att jag kan konfrontera dem, vilket jag jättegärna hade gjort.
Men det låter på dig när du pratar om dem som att det handlar mer om dem än att det handlar någonting om dig.
Mm.
Ja, men så är det ju. Alltså, jag tror att det är lite så. Folk som trycker ner andra mår ju i själva verket inte bra själva.
Mm. Så är det. Och jag tänker på en annan grej också. Allt det du egentligen har berättat om, alla kommentarer längs vägen, både innan och efter. Det har ju gjort, som du säger själv egentligen, med andra ord, skinnet på näsan har bara blivit ännu tjockare på något sätt. Alltså, de har ju inte vunnit. Det har ju du gjort.
Nej.
Nu vakte hunden igång. Vi har en hund också i studion, det har jag glömt säga. Så ja.
Nej, och det har väl ändå varit en liten kraft jag har känt, att jag tänker inte låta dem få vinna över mig. De tog över så mycket av mitt liv innan. Och det har varit så många som har betett sig illa och kommenterat mitt utseende så pass illa så att jag mått dåligt. Och jag vill inte välja det. Jag valde det förut för att jag redan då mådde så pass dåligt. Idag är jag starkare och idag har jag mer skinn på näsan och idag har jag inga problem med att säga ifrån.
Fasen, vad glad jag är att du kom hit idag. Och vi ska snart gå på ett avslut. Vi har lite mer frågor bara som vi vill ställa. Dan har en fråga, vet jag, och jag har en fråga. Men jag kan börja då. Alltså, jag har faktiskt fått en fråga till mig inför det här avsnittet. Där det är en matmissbrukare som är mitt uppe i, alltså aktivt missbruk, som har hintat om att han kanske vill ha lite hjälp. Han vill kanske bryta detta. Men i det vet ju alla vi tre i alla fall att det är inte så jävla lätt att bara bryta helt plötsligt. Vad ska jag vända mig? Vad har du några tips liksom? Vad skulle du vilja säga till de som vill ha hjälp?
Till de som vill ha hjälp skulle jag säga att bara att man har kommit så pass långt.
Mm.
Det är ett jättesteg att komma så pass långt att man inser att man behöver hjälp.
Mm.
Och alla kan få hjälp. Det finns hjälp att få. Mm. Och att inte ge upp. Det kan ta tid, men man kommer dit med stöd och hjälp utifrån. Jag valde att vända mig till vårdcentralen och få hjälp därifrån. Och jag tänker så här, har jag lyckats så kan alla lyckas.
Mm.
Jag trodde inte att jag skulle komma så långt som jag har kommit nu. Men det kanske låter klyschigt, men det är verkligen så att lyckas jag så lyckas faktiskt alla.
Mm. Danne, vad?
Nej, alltså kloka svar och kloka ord. Det har varit jättekul att ha haft det här och haft det med. Och jag har fått ny kunskap, känner jag. Och just den här hur allvarligt och hur snabbt det kan gå. Alltså så ung ålder och få en dödsdom. Alltså där satt det sig.
Mm.
Och jag tror att vi alla kan lära oss någonting av din historia. Och jag tror också att mörkertalet i där ute, där inte, man pratar inte om ett matberoende, utan man pratar bara att man har ett karaktärsfel. Att, som du säger, sluta äta. Jag tänker att vi alla har lärt oss en läxa som lyssnar på det här.
Mm.
Alltså att vi behöver börja möta de här människorna på allvar.
Mm, absolut, verkligen.
De är många fler tror jag än vi som lider av alkohol och droger.
Mm. Också. Tror jag också. Finns det några siffror på det?
Det gör det säkert. Vi får återkomma om det.
Ja. Eller vet du, Emily?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
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 Det borde jag ha svar på.
Ja, du ska hålla på och kalla dig för sanningen och sånt där skit. Tydligt att han har betalat för att heta det.
Men om du bara får en sista fråga. Är det någonting nu som du när vi går mot ett avslut som du skulle vilja skicka med eller som vi inte har frågat om? Eller?
Nej, men det är väl det att kämpa och ge inte upp. Alla har vi ju något problem i livet liksom. Och det finns verkligen hjälp att få.
Mm.
Det är bara att man behöver lite rätt verktyg i verktygslådan så att säga. För att ta sig framåt.
Och vem vet, jag har inte frågat dig om loven, men vi kanske gör det efteråt, det märker vi. Men ditt Instagramkonto kanske kan hjälpa folk. Vem vet?
Ja, absolut. Och folk får jättegärna höra av sig både på Instagram och på Facebook där jag finns.
Jag misstänkte det.
Det går hur bra som helst.
Ja.
Det finns folk som redan har hört av sig efter jag har gjort min operation. Och som jag har träffat och pratat med och som jag har kunnat vägleda lite och bara svara på frågor när de har haft frågor om operationen eller om hur jag tog mig vidare.
Mm.
Så jag är absolut behjälplig.
Då kommer vi att dela dina sociala medier på våra och be folk att höra av er.
Det går jättebra. Om
ni vill ha hjälp. Och vi ska också påminna om er att gå in och följa våra sociala medier som vanligt. Mm. Två fyllor och en sanning. Finns på Instagram och Facebook. Och även våran beroende hjälpsplattform då.
Mm.
Beroendesnack.
Precis. Och hemsidan glömmer vi ibland att nämna.
www.beroendesnack.se.
Precis.
Känner att ni vill ha och behöver stöd.
Ja. Och dagen till ära. Vad heter du på Instagram?
Emily Sterling-Naclair.
Ja. Vi kommer lägga ut lite sånt. Och så avslutar vi ju med den här fina lilla sången från Nick Cave. Den har varit med förut i podden faktiskt. Men jag tyckte den passade. Ingen jävel ska få tuta i dig att du inte duger som du är, Emily. Eller att du tog den lätta vägen. Eller något annat jävla skit. Fan, jag tycker du är vinnaren. De är förlorarna som håller på med massa jävla kommentarer. Alltså. Och den här låten handlar på sätt och vis om det, kan man säga.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack själv.
Tack själv.
Och vi ses nästa vecka. Hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Tack och hej. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love.